Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med! Ja, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vem leder vem? Och vi kommer fortsätta prata rädslor. Vi kommer till exempel prata om hundens reaktioner när den är på tomten och någon går förbi. Och som alltid, först så har vi en spaning från förra gången. Och det är om du har blivit av med någon rädsla. Hej Mervi förresten.
Ja, men hej Gunilla, hallå.
Ja, jag ger dig en fråga direkt här. Om vi har fått något svar från någon hundägare om de har blivit av med någon rädsla.
Tack vare att förstå hunden och att använda sig av kommunikationen tillsammans med att träna sig i kroppsspråket. Alltså den som har hört av sig berättar om rädslan för att gå ut med sin hund. För att det var så mycket olika möten och hunden hade så starka reaktioner. Så varje gång innan ens personen skulle gå ut genom dörren så fanns det den här känslan av oh, det känns inte bra. Så träningen startade då inomhus och då fick jag då feedback för att det här stegen inomhus, ut genom dörren, vara nära hemmet och så har tryggat upp och att den rädslan att gå ut har nu helt försvunnit och nu är mera inspirerad i att se hur kan jag hantera situationer utan att jag blir orolig.
Det låter som att när man får vara i rädslan och leva med den och närma sig den sakta så blir det på något sätt också mindre dramatiskt. Det är på något sätt som att den bleknar lite granna. Till skillnad från om man skulle göra det här bara en gång i veckan eller en gång i månaden. Så när det här är någonting som kommer ofta så kan det i min värld bli en god erfarenhet. Vad tänker du om det?
Ja, men det handlar om att dels acceptera och inte klanka på sig själv. Att liksom, åh gud vad jag är fånig som är rädd och gud vad jag är dålig. Och det finns så mycket elaka ord som man kan säga till sig själv som man aldrig någonsin skulle säga till någon annan människa. Så där handlar det ju om att omfamna sig själv och säga, ja men jag är orolig för att det här och det här har hänt. Det finns en anledning. Och det här accepterandet gör också att kroppen börjar att ta emot ny information, då är man alltså inte blockerad av att oh, jag ska ut, det här är farligt. Istället bara, jag ska ut, jag ska träna mig. Så det är faktiskt en väldigt stor skillnad och jag jobbar mycket med mig själv i och med att jag har haft mycket panikattacker och väldigt, väldigt mycket rädsla och så. Så jag har jobbat jättemycket med att verkligen omfamna mig själv. Från början bara hackar jag på mig själv, men nu jag omfamnar mig själv och bara, okej, du är rädd Mervi, då tar vi hand om det här. Så jag får prata med mig själv lite snällt och så. Så att jag tror väldigt mycket på att acceptera och sen därifrån ta nya steg.
Och jag tänker också mängdträning, för till skillnad från när vi går till tandläkaren en gång om året kanske, så blir det för sällan för att man ska någonstans känna den här, ja just det, nu ska jag tänka så här, nu ska jag göra så här, nu är de här dofterna, nu är de här hjärtslagen, så har ju du det här kontinuerligt. Alltså den träning som sker regelbundet, den blir vi ju bra på och även rädslor minskar kan jag tänka mig, så...
Jo, men det är ju så. Det vi gör regelbundet, det gör ju att vi blir tryggare i det, om det är att vi kan göra det i trygga former. Så det är ju det här upprepningen och alltså allmänt bara förstå vad det är man gör. Så absolut, verkligen. Det är det som också, även om vi tänker oss promenader med hundar, att promenera inomhus. Mm. Promenera med din hund inomhus och sen går du utomhus. Då liksom börjar kroppen säga, ja men det här funkar ju.
Så våga möta upp de här känslorna, våga ta i dem och utforska dem. Och i och med att vi har det så tillgängligt, det är svårt att leka tandläkare om man nu är rädd för det och försöka närma sig det. Men det här är ju något annat och egentligen samma fenomen. Man är rädd men man utsätter sig för det i små doser och försöker utforska. Ja, tack, vad spännande. Och idag då, Mary, vi hade tänkt att vi skulle prata om hundens reaktioner när den är på tomten och någon går förbi. Hur kopplar vi det till rädsla, skulle du säga?
Ja, det är väldigt viktigt att tänka på att det här handlar inte om olydnad som en del vill få det till. Det här handlar om att det är ett hot för nära reviret. Alltså ett hot är en fara. En fara kan man bli rädd för. Och det är ju därför som hunden reagerar. Den säger, jag har uppfattat ett hot. Vad gör vi med det här hotet? Hundar vet inte att vem som helst får gå utanför staketet. Hundar tänker det där är för nära. Det är ett problem. Och då kan det ju då bli en rädsla som gör att reaktionen blir, jag larmar.
Jag blir lite nyfiken, för att på samma sätt så har ju människor också ett personligt revir, om man kan säga. Vi brukar ju prata om de här olika zonerna. Det finns någonting som heter den intima, den personliga, den sociala zonen. Kan du, apropå revir och hundar, kan olika hundar uppleva olika, vad ska jag säga, zoner även för dem som är intima, personliga och sociala?
Absolut, och det är ju väldigt viktigt att lära känna sin egen hund och dens personlighet, och också om det är en hund som är i balans så kan den ha ändå sina personliga zoner, men om det är hot som hunden reagerar på, då kan allt det här liksom försvinna, så hunden reagerar instinktivt och då ser vi inte personligheten lika tydligt, för även den mest som absolut inte, hunden som absolut inte vill ha någon in på sig, kan ju göra det här rusandet mot staketet, för att den tänker inte, den bara agerar och säger det är ett hot för nära. Och sen när hunden får möjlighet att tänka så kanske den funderar och bara, men jag vill inte ha det för nära, vad gör jag här? Så då blir det ju att hunden istället har en panikreaktion där den springer fram och tillbaks längs med staketet och försöker helt enkelt att skrämma bort det som är för nära.
Mm. Och vad är vanlig tolkning av oss människor när vi ser det här? Du pratar utifrån hur hunden tolkar det som pågår. Och hur brukar vi hundägare misstolka det här då? Vad tror vi det handlar om?
Tyvärr är det så här att det vanligaste är att man anser att hunden är olydig. Att hunden inte fattar att människor får gå där i närheten. Det är så synd om hunden att vi överhuvudtaget ska tänka detta, för att hunden ska förstå att människor kan gå på en gångväg, det är helt omöjligt om inte vi lär hunden. Så att en hund skulle vara olydig för att den rusar mot någonting som är för nära reviret, det är bara okunskap. Så vi behöver förstå varför hunden gör det. Det är ett flockdjur, det är ett revirdjur som säger om någonting som hunden inte känner sig trygg med är för nära, då måste det jagas bort.
Så det här har ingenting med ras eller ålder på hunden att göra, eller?
Många säger, ja men det är ju en vakthund så det får vi väl acceptera. Alla hundar har vakt i sig. Om en vakthund vaktar och har det som ett jobb, så är den bättre på att ta det jobbet. Men då är den också tränad till att vakta. Men alla hundar oavsett ras vaktar om de känner sig oroliga på tomten. Självklart finns det enstaka hundar som är mer så pass oroliga så de går i frysläge och bara gömmer sig, för de tänker att jag klarar inte av det här. Men det vanligaste, jag skulle säga 9 av 10 hundar, kanske mer nästan, det är ju att hunden reagerar och försöker jaga bort faran.
Så egentligen spelar det ingen roll vad det är. För man tänker så här, min hund reagerar på bilar, när min är det på barnvagnar, min är det si eller så. Det är egentligen, det är inte det som är, vad ska man säga, utmaningen, utan det är snarare vad som händer i hunden.
Exakt, för det spelar ingen roll vad hunden gör, det spelar roll vad vi gör. Ja. Om hunden har uppfattat fara så har den uppfattat fara, och då är det vår uppgift att ta hand om det. Och en sak som jag ofta hör det är att, men det har ju gått människor förbi här hela tiden, säger folk, lite irriterade hundägare som säger att ah, varför fattar inte hunden? Och då säger jag, men det är ju olika människor.
Mm.
Och det är olika dofter. Det kan vara hundar, det kan vara någonting annat, det kan vara motorljud, det kan vara någonting som stressar hunden som inte stressade hunden igår. Det spelar ingen roll vad hunden gör, det spelar roll vad vi gör. Där är nyckeln till att hjälpa sin hund och inte börja tänka för mycket.
Mm. Jag tänker också att det kan vara att hunden har en dålig dag eller en nervös dag. Eller kan, alltså, ja, det går för människor förbi här varje dag. Men ena gången så reagerade inte hunden, andra gången gjorde den det. Kan det också kopplas an till i vilken sinnesstämning hunden är i?
Absolut, och det är ju det som blir att när jag får till exempel supportsamtal så bara, åh, vi hade kommit så långt på tomten, men nu reagerade hunden 3 gånger idag. Jaha, men fortsätt bara. Det är att hunden reagerar, det är ju för att den har ansett att det där var någonting som den behövde reagera på. Mm. Det kan vara till exempel att det är vinter, övergår till vår. Då börjar våra fotsteg låta annorlunda i gruset. Sen så helt plötsligt har de sopat och då är inte gruset kvar. Och det kan ha varit storm, det kan ha varit nya dofter som kommer. Och sen en viktig, viktig sak, det är: har hunden för hög status i sin flock, då kommer den att kämpa mera. Då kommer den heller inte att klara av att släppa till oss människor om den blir orolig. Så där behöver vi ju då jobba med vår hund så den förstår att det här är inte dens jobb att ta hand om det. Men att den larmar är naturligt.
Mm. Och nu är det ju april och vi tar upp det här ämnet. Är det en aprilfråga skulle du säga?
Verkligen. Nu börjar vi öppna våra altandörrar och människor börjar vara på tomten mera. Man krattar och fixar. Det kan vara någon som står på huk vid en buske och fixar och donar och helt plötsligt reser sig upp. Och hunden reagerar för att grannen reser sig. För att det här har den inte varit med om just under en tid. Och det är viktigt att tänka då att ja, det är grannen som hunden kanske har sett 20 000 gånger. Men det är fortfarande en situation som hunden säger, varför kommer du upp från den där busken?
Mm. Det låter så rimligt när du berättar det faktiskt. Man känner ju att så borde man ju se det lite oftare faktiskt.
Och det är ju för att vi ser inte situationen från hundens perspektiv. Utan Nej. Vi tar för givet att hunden ska förstå våran värld och det gör den inte.
Nej, just det. Jag tänker om man skulle bara ta det till ett människoperspektiv och där jag, när du nämnde revir och jag nämnde de här 3 olika, eller det finns faktiskt 4 olika zoner som man har pratat om, att det intima, personliga, sociala och allmänna zonen som man har liksom olika tolerans för hur nära man kan komma. Och ett typexempel är ju när vi hamnar i hissen eller i någon kö när vi kan stå väldigt nära någon. Och jag vet inte hur du gör, Mervi, men när jag står i hissen då är alltså jag tittar upp i taket och jag håller andan. Alltså jag känner att det här är för nära för mig. Och då vet man ju, i hissen vet man ju förhoppningsvis om man inte blir stående då i något mekaniskt fel. Att jag kan hålla andan, jag kan titta upp i taket utan att det blir livshotande. Men alltså jag tycker det är så obekvämt. Och då är det ju uppenbarligen verkligen för nära för plötsligt med okända människor. Mm, kan du känna igen dig?
Ja, men verkligen. Och det som är roligt när du säger att du tittar upp i taket. Jag tittar ju ner på fötterna. Så jag visar ju med mitt sätt att använda ögonen att jag är inte intresserad av att prata. Jag vill inte ha någon närmare. Utan då visar jag det precis som djuren gör. Att de tittar bort om det inte är någonting som de behöver ta tag i. Så att, och jag tänker att, tänk dig till exempel att du... Det personliga zonen, till exempel, vi säger att du sitter på en buss och så är bussen helt tom och så är det bara du som sitter där och så kliver det på en människa. Mm. Då finns det massor med platser som människan kan välja. Men nu väljer den här människan att sätta sig precis bredvid dig. Mm. Då blir oftast känslan av att ditt personliga space har blivit invaderat. För du vet att det finns massor med plats. Skillnaden är om det är helt fullt och det är den enda platsen. Då kommer du inte reagera med samma puls. Kan du känna igen såna här tankar?
Absolut. Absolut. Och det här är ju verkligen stretchbart och egentligen väldigt inkonsekvent. Och säkert också den här bussfärden då som du nämner. Hade varit på morgonen och man vet att det här är en person som brukar komma och vi åker samma tidpunkt, så och kanske inte lika laddat, eller att den sätter sig bredvid mig, lite märkligt är det. Men är det 2 på natten och jag är på väg hem, så att vi har ju olika stretchbarhet och tolerans på de här zonerna beroende på klockslag, beroende på årstid, beroende på sinnesstämning, precis som i hunden och busken. Så vi är ju väldigt, väldigt lika där, att men det här kändes konstigt, det här blev inte bra. Och hur lång tid tar det för oss att resa oss upp och ta en annan plats? Då börjar jag ibland brotta mig med mig själv. Men är det så allvarligt? Och så tänker man, vad ska den andra säga?
Ja, precis. Man slår över till en ny tanke. Och då är det att personliga spacet invaderat. Mm. Men sen är man inne i att, tänk om den andra tycker jag är konstig. Egentligen så är det ju bara en obekväm situation där hundar är fantastiska där. Om de är i balans, om det är någon som kliver in i det personliga spacet, då flyttar de, som till exempel Dante och Karma. De är ju så här, så de vill jättegärna vara nära och så. Men det är inte alltid. Så ibland är det så här att Karma ligger i den lilla bädden, för jag har 2 bäddar. Och så ligger hon där. Och sen så vill verkligen Dante in där. Och hon tittar på honom med lite mer skarpare blick. Att nej, jag vill vara i fred. Men han går så här sakta, sakta och klämmer sig in. Då reser hon sig och går därifrån. Signalen är, jag vill inte ha dig så nära.
Nu känner ju de varandra. Och jag tänker det här, hur skulle en hund... Ja, nej, det är väldigt hypotetiskt. Men jag tänker att där kan det ju vara kanske mer bekvämt att man kan göra det, för att man har liksom skalat av sina... Alltså man vet vem den andra är. Men i de okända reviren, när det kommer någon väldigt nära och man reser sig upp och går därifrån, då kommer ju den här kanske känslan av, vänta, vad hände här egentligen? Vad ville han eller hon mig? Och varför reagerar jag så här? Var jag otrevlig nu?
Precis, det är många känslor och det börjar liksom nästan, man skulle kunna säga att det börjar i maggropen lite grann, som säger att nu känner jag mig inte bekväm längre. Mm. Och det är väldigt värdefullt att vi människor förstår oss själva, för då kan vi också förstå våra hundar mycket bättre. Och förstå, är det fara eller är det liksom bara för att det är trångt och att vi står på tunnelbanan som packade sillar. Det är liksom en helt skillnad än om det är en tom tunnelbana och någon ställer sig och trycker sig mot dig.
Exakt. Så vi är inte så olika våra hundar egentligen när det kommer till de här situationerna. Men vi förväntar oss att våra hundar ska förstå det här med trädgård eller våren och de nya beteendena, för att vi råkar ha den kunskapen.
Precis, och jag tänkte jag skulle faktiskt ge lite tips till den som behöver lite tips till tomtsituationen, som nu kommer att bli en period där vi är mycket ute på ett annat sätt. Och då tänkte jag faktiskt ge lite konkreta tips och lite tankar, och en är: låt inte hunden vara ensam på tomten. För om du låter hunden vara ensam på tomten, så säger du, det här är ditt jobb, du ska ta hand om reviret. Alltså, var med din hund. Om det är så att hunden är äldre och är van att vara lite själv och så, då är det en annan sak. Men har man ett problem, då behöver vi vara med hunden alltid. För då kan vi, samtidigt som hunden säger, vad är det där? Nu är det någonting som kommer. Så kan vi ta tag i det på en gång. Och då är det viktigt att vi är lugna. Och att vi bekräftar hunden. Även om hunden har panik, så behöver vi tänka tack, eller vad man vill säga som är vänligt, för att säga jag har upptäckt. Och då behöver vi sträcka på oss och titta åt det hållet för att visa hunden, jag har upptäckt. Jag har upptäckt att det är någon som går där och jag godkänner det. Alltså, du behöver inte oroa dig. Men i den bästa av alla världar, så skulle hunden säga då, tack, vad bra, då kan jag släppa. Men väldigt många hundar har ju gått över till panik. Och det betyder att Även om du har staket runt tomten så behöver du ha långlina. Det är surt när man känner att wow, min hund kan röra sig fritt. Men du behöver ha en långlina för att du ska kunna ta steg 3. Det är att du tackar din hund för att den har larmat. Du har gett den möjlighet att förstå att du uppskattar att den har koll på reviret. Nästa steg är att du tar över och du tittar. Och hunden säger, jag skiter i det, jag kör mitt race. För jag tror inte på att du klarar det här. Det vill säga oss människor. Då tar man tag i långlinan. Man tar lugnt linan och leder sin hund in i sitt hem. Stänger dörren. Och står själv kvar ute och tittar på det som sker. Det här behöver vi ibland göra 3 gånger och ibland behöver vi göra det 3000 gånger. Det spelar ingen roll hur många gånger, det spelar roll vad vi gör. Så hunden får varje gång information att det som rör sig runt reviret, det är okej. Så länge jag säger det. För skulle sen någon kliva över ditt staket och säga, hörru du, jag vill ha dina pengar. Ja men stoppa inte hunden, tack. Inte hunden. Låt hunden få köra sitt race och säga att du ska härifrån. För det är hundar proffs på. Men det är ju dumt om vi skulle börja träna inför en eventuell inbrottstjuv i vardagen. Och tänka i de termerna. Utan istället så tänker vi ju att så länge det inte är någonting så tar jag hand om det.
Mm. Kloka tankar. Och det här med långlina är det... Varför sitter det så långt in? För det är ju ungefär som att, eller kanske inte, men jag jämför det med som att man är på promenad och man helst vill ha sin hund löst, så har man koppel. Att det skulle vara en fri, vi tror att vi ger hunden en härligare upplevelse. Mm. Är det så?
Långlinan är ett motstånd hos många. Det är någonting som man vill inte ha det. Man vill ha sin hund fri. Men då är det viktigt att tänka på att hunden tappar sin egen kontroll om den inte har en ledare som kan hjälpa den. Och det som kan hända som sänker oss väldigt i vår status och ledarskap, det är att vi börjar jaga efter hunden för den springer och vaktar. Och helt plötsligt så är vi någon som i typ springer och gör samma sak. Så då är det 2 som springer längs med staketet. Bara det att ägaren kanske säger sluta, 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 sluta. Medan hunden säger vuff, 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 vuff. Så båda, så det är ju som att ägaren hejar på sin hund.
Precis.
Och på så sätt så ökar man hundens oro. Så det är viktigt att se att vi står stadigt, vi är lugna och har en långlina på. Kalla på vår hund om det är möjligt. Kom min vän, det är okej. Kan inte hunden lyssna för att den är upptagen med fara. Då behöver vi ta tag i linan och ta in hunden. Och själv stanna kvar ute.
Mm. Mm. Låter rimligt, låter logiskt. Och vad tänker du som lyssnar? Vi tänker en spaning till dig till nästa avsnitt. Och då passar vi också på att säga att vi kommer skicka ut avsnitt en gång i veckan på tisdagar, tror vi. Och du får jättegärna ha kontakt med oss, mejla in och berätta om dina erfarenheter av det här med april. Vad finns där att fynda i ditt hundägarskap? Och du som inte har hund, vad har du för tankar kring det här med personligt space? Har du varit med om en situation som påminner om det som vi har pratat om och som har väckt flockdjuret i dig?
Mm. Och tycker du att det är viktigt och intressant det vi pratar om, så dela med dig till dina vänner, berätta och diskutera och prata om det, så även ni kan utvecklas vidare i hundens språk.
Ja, så tack till dig som har lyssnat och vi hörs snart igen.
Det gör vi. Tack så jättemycket.
Hej då.
Hej då.
Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.